Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig. Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
Ja, nu är det sommar, nu är det sol, nu är det blommor i hagen. Och så LRF-bidrag på det och ja, lite annat. Jaga vildsvin. Hör du det, Hans? 90% av vildsvinsbeståndet i Sverige har en jaktvårdsutredning beslutat att de ska avlivas.
Ja,
det finns för fan inte för mycket vildsvin i Sverige. Det finns för mycket folk på Arlanda.
Ja, det gör det också, men vildsvins, det finns ju en problematik, inte minst trafiksäkerhetsmässigt och vad gäller lantbrukarnas umbäranden. Normalt så fimpar man alltså 50% av vildsvinsbeståndet varje år. Det finns ungefär 300 000, säger man, men de pippar... och man skjuter av 150 000 varje år.
Skojar eller?
Nej, det ska jag skoja om så otäcka saker för.
Det är ju värre än vad de skjuter av i gängkrig runt om i våra socioekonomiskt utsatta förorter. Ja. Skojar eller?
Nej, jag kan inte skoja om det.
Ja, men för att jag känner ju starkt för mig. Jag var ju gift med ett tag, så att det är ju jäkligt personligt. Det är ett massmord som sker, Hans. Ska det bara flyga under radarn? Ja. Eller kan vi inte skicka pansarskott så vildsvin åtminstone kan försvara sig?
Ja, vi ska skicka pansarskott till vildsvin. Ja. Nu, polisen är ju lite orolig nu. Har du läst det i tidningarna, att man är lite orolig för att de här pansarskotten ska komma tillbaka? De finns ju redan nu till försäljning. Det här var någonting som jag kanske flaggade för 2 månader sedan, om du minns.
Min gamla tjejkompis / breven Hans Wiklund satt ju om det här på tändstopet, och så sa jag mellan 2 shots som Lindskov smet från notan ifrån, ta upp det där i podden, Hans. Det här pratade du om i januari, februari, innan själva invasionen av Ukraina hade kommit till stånd. Så sa du, fan, om det blir krig och vi skickar pansarskott, kommer vi få tillbaka dem i våra gängområden? Visst sa du det?
Ja.
Något
ja,
sånt.
Ja, ungefär. Men som sagt, nu finns det ju en oro. Och det kommer ju som... och det, då har ju kriget på Balkan i närminnen, så att säga. De vapnen ställer ju fortfarande till stora problem i Sverige. Mm. Det är ju nästan uteslutande automatvapen från Balkan efter Balkankrigen som nu finns på...
De så kallade juggekrigen som bröt ut början på 90-talet i samband med... Ja, att bosnier och de ville upplösa Titos och socialistiska Jugoslavien, va? Jag ska inte bli Göran Greider och prata socialism. Jag fick mycket skit för mina socialistiska pamfletter förra veckan. Men jag kan bara säga att det där jugoslaviska kriget, juggekriget, kulminerade sen, och när frontlinjen gick i en rak linje på Stockholms krogar och juggar sköt varandra i allmän ordning. Kommer du ihåg det? Mm. Det var Broder Tuck-morden och Solvalla-morden och allt vad det var. Alltså.
En västanfläkt jämfört med dagens övningar. Nu säger ju Morgan Johansson, vår justitieminister, han var ganska hårt ansatt. Han höll ju på att ryka här till och med.
Han sa att det var oacceptabelt, va?
Ja, han sa det, men han sa också att han tror nog att vi kommer att få se en mer positiv tendens, att antalet skjutningar kommer att gå ner. Och följdfrågan var ju då, jaha, justitieministern, och när ska skjutningarna gå ner? Ja, det går ju inte att säga något datum för detta, men han är rätt säker på att det så att säga, det kommer att... läget kommer att förbättras, och det är väl inte otänkbart att det gör det, för det fluktuerar i de här dödssiffrorna. De ligger någonstans mellan 80 och 120 mord per år, så att säga. Och enligt Jerzy Sarnecki så är det ju egentligen så lite, så det är inte ens något värt att snacka om.
Jerzy Sarnecki, har vi grävt upp honom också? Släpp den
han
spaden.
Gräver upp sig själv med jämna mellanrum.
Ja, han skulle sälja sin kåk på Lidingö för 40 miljoner spänn. Det kunde man lita på i alla fall. Ja. Ja, men Hans, samma antal skjutningar, siffrorna fluktuerar, jo visst, absolut, men en skjutning per dag är ju exempellöst. Nu låter jag som en förbannad jäkla papegoja. Jag ska inte bli det, Hans. Det här är nämligen podden Inaktuellt. Rykande. Vad har du i muggen, Hans? Vad fan är Davva? På tal om att dricka hårt, vad är Davva? Han dabbar vabbar.
Ja, herregud. Dabbar som man säger.
Han har ju inga barn, men det går bra att vabba ändå i det här landet. Ja. Välkommen till Inaktuellt. Vi drar igång här. Vi har för mycket på gång. Och vi börjar med lite blytung outlaw country. Sug på den här, du som ska ut på vägarna i sommar. Eller stå i kön till Arlanda. Eastern town, from Boston to St. Louis. There's some that I don't even know. But I'm looking forward to you cause I like my women. Everywhere I go. So roll on big wheels, don't you roll so slow. I det här midsommaravsnittet, Hans, då ska vi för fan ha blommor i håret och inte mellan benen.
Nej, det är inte midsommaravsnittet. Du ligger en vecka för tidigt där. Ja.
Mm. Jag kommer för tidigt, så häxfrun också faktiskt. Det var därför hon stack.
Men jag osökt det här med gängskjutningarna. Och som sagt, Morgan Johansson, han är optimistisk. Han tror att de kommer att avta. Den här nya politiska stjärnan, vad heter han nu? Liberalernas kille, Johan Persson.
Johan Persson.
Lången. Han är lite mer aggressiv. Han blev intervjuad på en debatt på TV och då säger han så här: "Ja, vi måste ta till kniptångsmanöver för att ro på gängkriminaliteten." Vad fan?
Han har kollat kartan från Donbass och Luhansk nere i Ukraina ju.
Ja, så gör det ju. Och det är ju så här, det har ju smugits in någon form av militär expertis. Det är många från Försvarshögskolan. Det finns en pass i Kiev bland annat som utgjuter sig på nyheter. Den är ganska stösäkert och så
Passikiv är ju finska och betyder desertör, det har Petri berättat.
Alltså, ja. I sådana fall han deserterat från den finska armén, nu tillhör han Sverige istället. Och han ritar ju sådana här skisser och kartor, han ser ut lite som Britola eller valfri reporter på Viasat Sport, va? Det ser nästan ut som att det är sport de pratar när han beskriver liksom krigsvändningarna i Ukraina, och det tycker jag väl är lite osmakligt.
Ja. Krig är för fan allvarligt. Det är nästan lika allvarligt som internationella mellofinalen. Nej, men pass i Kiwi. Vad säger du? Han är utbildad inom finska armén från början. Värvades till Carl Berg, sprang runt där i korridorerna bland de andra uniformsfetischisterna. Mm. Och sen ska du inte skilja längre. Nu är det som 1700-talet, Hans. Historisk referens här i podden Inaktuellt. Mm. Välkommen hit. Svenska och finska armén är ju samma. Vi ska ju då om Kakabave bara kan ringa ner till YPG-gerillan i norra Irak som sitter där. Mm. Och om de beslutar sig för att det är okej, vi får 400 miljoner spänn av svenska socialdemokratiska regeringen, så att ge dem ett klartecken, då kommer vi ju med i NATO, herregud.
Ja, det är sant. Ja, det är sant. Men nu är det verkar som...
Vapenexporten har redan börjat. Ja. Erdogan får sina jävla vapen. Nu skiter väl han i oss snart. Han kan inte ens skylla på oss och det alplandet Schweiz. Ju.
Nej, det kan han inte. Och han som sagt, han är rätt ointresserad. Det här är ju inrikespolitiskt relaterat. Oh. Det är ju snart val i Turkiet och så vidare. Vad man än kan tro om Turkiet så är det faktiskt så att de har val där. Nu, kurdministern då, Kakabave, som är missnöjd förresten att hon beskrivs som en politisk vilde och tycker det är nedsättande att bli kallad för vilde. Och,
det är det verkligen. Det stora problemet i svensk inrikespolitik, det är att någon blir kallat för vilde som inte har ett parti i riksdagen. Det vi har kallat folk sen Nils Dacke kom in och la in en propå i plenissalen.
Ja, faktiskt tidigare. Man kan säga att ordet vilde slog igenom ganska stort under senromantiken, och då pratade man om, det var Rousseau bland annat som pratade om primitivismen, alltså den ädle vilden, den här personen som inte har besudlats utav civilisationens avigsidor, det där med kristen moral, bordsskick och sånt där. Så att
där någonstans,
och poddar till exempel. Och där någonstans har vi ju Kakabave då. Men det verkar ju som att Kakabave, det finns ju en annan jävla snurrpelle från SD som också är så kallad politisk vilde. Båda de här uppfyller kriterierna på psykopat med narcissistiska utpräglad narcissistisk sida, som njuter av att stå i centrum i det här sammanhanget, där man egentligen står i centrum och saboterar det som vi då normalt kallar för liksom parlamentarism och demokrati i Sverige.
Den ädle vilden som råkar ut för anfall på olika fronter. Det är ju snart valmanskåren, Hans. Den ädle vilden, för att dra en litterär referens. Många som lyssnar på oss är ute för de litterära referenserna.
Men vi kan dra dem i alla fall.
Ja.
Det skadar ändå att bilda lite.
Willem Dafoes fantastiska roman
Robinson Crusoe.
Det är ju den ädle vilden. Där kommer ju västerlandet som symbolen, den här kapsejsade sjömannen. Och så träffar han då sin första riktiga, seriösa pojkvän, Freda i bastkjol. Och så ropar han, äntligen Freda, av med bastbyxorna, och sen var det så att säga igång. Va?
Ja, ja.
Den ädle vilden, här var det ju västerlandets korrupta och vidriga civilisation. möter den ädle galne vilden. Sen när fick den här vilden unga, det blev väl sen Guran i Fantomen. Guran är också den ädle vilden. Fantomen är ju en slags representant för kolonisatörerna på något sätt.
Ja, så kan man väl se om man vill liksom övertolka, göra någon sorts masskulturens hermeneutik utav Fantomen. Men egentligen är ju, alltså, det känns ju mer som Fantomen är lite mer svensk om man följer honom i de här stripparna, om det var Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter, någon av de där sanningsorganen som hade Fantomen som serie. Då kändes han ju mer som någon form svensk kolonisatör som skulle hjälpa vildarna och ställa till rätta i Bengali.
En slavhandlare i Carl von Linnés tjänst. Vi pratar 1700-tal, den gamla svenska kolonin Sant Bartolomé. Nu dammar i studion. Och Fantomen hette han ju bara i Sverige. Han hette Dragos i alla andra länder utom i Ryssland, där hette han ju Putin redan då.
Va? Ja, just det.
Varför heter han Fantomen i Sverige men ingen annanstans? Överallt annat i världen, annars i världen heter han Dragos.
Ja,
eller, och
säga.
Dragos, en av alltså, för att tidigare nämnda, juggekriget. Dragan.
Ja, just det. Jag kan inte svara på det faktiskt. Men däremot, så, vi har ju också en lösning. Vi vet ju nu, vi har en historisk
referens.
Ett perspektiv där vi ser då att under Linnés krig i Afrika, att vi tvångsfraktade somaliska medborgare till Sverige som fick plocka bomull då, på våra fält här i Skåne, och resten är slavhistoria
ja, exakt. Ja. På tal om 1700-talet, vi ska backa bandet lite. Hörde du att nu till midsommar, Hans? Jag firar ju midsommar en vecka för tidigt, jag är lite grann som kungen.
Ja, just det. Två veckor för tidigt. Ja,
exakt. Ja. Nej, men det här brännvinnet från Vasaskeppet då, de bärgade Vasaskeppet någon gång tidigt 1960-tal, och då hittar de ju brännvinsflaskor med innehåll i ombord. Mm. Nu har man via, jag vet inte fan om det är DNA eller någon inom Palmegruppen eller möjligen, som har hittat spår. Nu har man lyckats framställa...
Ja, nu har Fritjofsson på TV4 provsmakat den där skiten, va? Tillsammans med Steffo.
Svet är ju inte skiten, Bengt, det är från 1600-talet. Nej, man tog ju fragment av det där brännvinet och tillsammans med... forskare, det vill säga folk som går runt i träskor och inte gör ett piss på dagarna på olika lärosäten i det här landet. Ja, jag har ett kraftigt bildningskomplex, så det är du som representerar det faktiskt.
Ja.
Nej, men de ska ju steppa det här brännbindet. Nu har man hittat, man har tagit fram DNA och exakta essenser för att göra det. Det ska heta Vasa 1628, och det ska vara då ett 33-procentigt brännbind kryddat med framförallt anis och koriander.
Mm. Ja, men det låter smaskigt.
Ja, visst, absolut. Ja.
Nu gör man pengar på när det finns det där på hyllan?
Med en fränst stank av sjömanspiss också och kapsejsat bogvisir.
Ja, ska finnas... och skörbjugg. Den här söta doften av skörbjugg. Ja, ja.
Museichefen då på Sjöhistoriska, Mats Djurberg. Det här brännvinet kan man lagra. Mm. Inte fan lagrar man brännvin. Som gammal förortsalkoholist måste jag faktiskt värja mig mot sån här museiförordnanden och despoter. Vem fan lagrar brännvin?
Ja, men det låter som att lagras, men det sker väl inget särskilt med smaken, va? Eller?
Då lagrar man det ju inte på något sätt. Nej. Man kan ju förvara om man inte orkar dricka upp skit. Eller också ringer man till Petri, han dyker över på en moped och sveper det mesta i stort sett.
Aha.
Petri, skrumplevrarnas svar på militärexperten Paasikivi.
Mm. Så kniptångsmanövern, jag tycker att det är lite väl att ta till med hårdhandskar. Jag vet inte om du känner till, ja, det gör du säkert eftersom du är överintresserad av militära.
Nej, men det är inte, jag tycker om blodiga kroppar på slagfält. Själva kriget bryr jag mig inte så mycket om faktiskt. Jag är lite av en människoplundrare.
Men kniptångsmanövern då, det är vad man kallar också i militära sammanhang för dubbel omfattning då, Johan Persson. Och det handlar om att du liksom täcker in båda flankerna. Så att du liksom skär av fienden och sen så kan du knipa åt. Fienden har då ingenstans att gå, det vill säga inte framåt, man måste gå åt sidorna och då måste man fightas ut så att säga, och då kan man göra ner fienden, i det här fallet de gängkriminella eller alla som bor i de utsatta områdena, vilket då 97% är ju laglydiga medborgare, så antar att de slinker med på köpet. För enligt den här vanliga kniptångsmanövern då ska man ju syssla med överflygning också, så du ska ju komma in med bombplan, va, över mellan flankerna och spränga skiten ur de här stackars medborgarna som befinner sig.
Det känns ju inte så förbannat liberalt när Johan Persson tar över Nyamko Sabonis, inte bara tågbiljetten till Oslo utan även hennes partipamfletter och läser innantill. När han pratar om en kniptångsmanöver, Vad fan menar han? För att alla andra säger, ja men bara vi fångar upp de här elementen tidigt. Vi hinner inte fånga upp dem tidigt. De skjuter på varenda dag. Vi måste göra någonting nu. Ja. Det är väl ingen jävel som ringer till en brandsäkerhetskonsult när kåken brinner. Då måste man ju först släcka branden och sen får vi titta orsak, anledning, verkan. Mm. Ja, de tre stora momenten i Falklandskriget som för övrigt firar 40-årsjubileum i veckan. Ställ dig upp Hans. 40-årsjubileum för Falklandskriget.
Ja. Grattis Jonas. Och prins Edvard. Eller vad fan heter han? Ja, det är Edvard. Han snuskpällen som var med och fick medalj där.
Exakt.
Ja, skitsamma. Grejen är att kniptångsmanövern den har ju sitt ursprung i de puniska...
Vänta, prins Edvard. Nu pratar du om edvardianismen.
Men vad heter han snuskpällen då?
Vilken av dem?
Ja, men det är brittiska kungahuset.
Ola Rapace?
Nej, men drottningens sämre son som är till och med sämre än prins Charles. Vad heter han?
Han som kallas i brittiska tabloider för Randy Andy.
Prins Andrew.
Ja, förresten, på tal om...
Nej, vänta nu. Puniska krigen, där har ursprunget till Johan Perssons kniptångsmanöver mot förorterna. Första slaget vid Cannae 216 före Kristus. Oh. Det var då Kartago omringade romarna på det här sättet och mosade sönder dem till sista man. Och då undrar vi, vilka ingår i Kartago egentligen? Ja, det var Nordafrika, Spanien... det vill säga afrikaner med svenska pass och gallerna som utgjorde Kartago och som hamrade ner romarna ner i leran. Så att, där har vi ursprungit. Sen var ju tyskarna framgångsrika också. Ja. Du blev slaget vid Stalingrad givetvis. Där använde man ju kniptången också.
Ja, men sen blev man ju kniptångad av rysspacket igen. Ja, så att se upp lite extra där.
Ja, det kan komma tillbaka den där rackaren.
Du, den här prins Andrew, för att prata om honom, snuskpällen som satt på Pirates of the Caribbean, Dirty Island och låg med Epsteins fru Gishani eller vad hon heter. Har du sett dokumentären om henne förresten?
Nej.
Oh, fy fan.
Giselle.
Vad heter hon?
Giselle.
Gasell, va? Hon har ju dräktig året runt den här kvinnan. Nej, men han, samma tidning som gjorde de största skandalknäcken på prins Andrew och hans förehavanden eller icke-förehavanden när han välhängt sprang runt i shorts och raggade på skolflickor på den här ön. Snusk, vad hette den där ön?
Ja, Snusk Island. Ja, alltså, det var ju Epsteins privata ö faktiskt. Han var ju ganska välbeställd.
Ja, exakt.
Så att han hade ju en egen ö.
Nej, men då var ju samma tidning, om det var brittiska The Guardian, som i veckan frågade vår gamla kultgubbe Björn Ulvaeus, nu som skiljer sig efter 41 års satans trist jävla äktenskap med sin fru, ska ju skilja sig nu. Och så fick han ju frågan, hur ser sexlivet ut? Fick han en rak fråga.
Ganska opassande.
Fy fan alltså, va? Show me the money. Ja. Mamma Mia, sa han. Nej, men då sa han det. Ja, jag är 75 år nu, sa Björn Ulvaeus. Eller vad gammal han nu är. Han fyller väl år varje år, 77-78 år. Mm-hmm. Jag orkar bara ha sex 4 gånger i veckan.
Jaha. Ja.
Då skulle ju frågan kommit från The Guardian. Vet din fru om det, eller? Vilken fråga att få, alltså.
Nej. Och jag vet inte om han svarade på skoj eller om han gav ett allvarligt svar.
Jag tror att det var ungefär som Morgan Johansson i en kriminalpolitisk debatt i Agenda. Jag tror fan han skojar, så han kan inte mena allvar.
Det är fritidsgårdar och social samverkan, det kommer att vara lösningen på de gängskjutningarna. Nej Morgan, det var länge sedan det var aktuellt att försöka med den biten. Utan jag tror mer på liberalernas hårdhänta kniptång. Vad han sa för någonting? Att det har Lovika vanten och stålhandsken är det som ska figurera som kniptång. Det blir ju ingen kniptång av det. Han måste ju ha missuppfattat Paasikivis instruktioner från militärhögskolan. Har du en hård och sen en jävla lovika vant, det blir ju bara skit av den där kniptången.
Smek med ena handen, slå med den andra. Det är ju gammal klassisk uppfostran, åtminstone i mitt gamla torftiga föräldrahem som nu går under klubban. Har 8 miljoner, köp farsans gamla kåk. Ja.
Rousseau, scenromantikerna, de trodde ju inte på uppfostran av den ädle vilden av Kakababe, utan man skulle ju köra en så kallad låt-gå uppfostran på den tiden, för då skulle man kunna behålla den här ädelheten som man har då från början som vilde. Mm.
En knipstångsmanöver. För att referera till Johan Perssons
Gettoschefs. Ja, det är möjligt. Ja, visst. Som sagt, jag är osäker på om den här kniptången kommer att fungera eller om det blir ungefär som är Morgans förslag, bara pannkaka.
Ja, men han gör ju succé, Karn. Han snart ramlar ju över 4%.
Alltså. Han har min röst.
Han har din röst.
Klart han inte har ingen av min röst, men jag tycker han har gjort ett bra ifrån sig. Å andra sidan, han tog
fast röstar du på honom, då röstar du för fan på Bengt Veta Besterberg och Jan Björklund och
Per Ahlmark.
Per Ahlmark.
Gunnar Helén, va? Stabila liberaler.
Det finns tre stycken svenska män som har haft transnamn, alltså både manliga och kvinnliga namn i den svenska världshistorien. Mm. Och det är ju Gunnar Helén, gammal folkpartiledare. Mm. Sen har du Lasse Maja som var transa och satt på Karlstens fästning, åtalad för stölder och skit. Det borde du hålla koll på. Ni har ju rykande aktuella
brott. Och så är det gamla DN-redaktören Arne Rut. Och jag var precis som Gunnar Helén. Gunnar på dagen, Helén på kvällen.
Och sen har du Davvas farsa, Åsa Nisse, va? Är också man och kvinna i samma namn. Där har hon.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Du, på tal om kniptångsmanöver. Mm. Det är kul också att du nämner din nya folkhemshjälte Johan Persson, som då har koll på precis allting med sitt...
Stödde han också? Ja. Jag fattar att han är det. Han är 2 meter lång. Han kan ju mosa dem andra. Tänk man skulle kunna göra med Kristersson. Skicka något helvete om han hade lust. Morgan.
Han lägger Kristersson i bakfickan och sen sätter sig på en betongbänk och sen var det klart med den alliansen. Nej. Roligt att i veckan ska ju... Han är där nu. Försvarsminister Peter Hultqvist, ofta omnämnd i den här podden, han har ju dragit till Norge nu. Oh. Väntar ju på NATO-ansökan. Han har ju ringt för fan försäkringsbolaget NATO ska gå med där. Men då sitter någon jävla turk och jabbar. Så han har ju åkt till Norge nu och skulle få köra stridsvagn. Mm. Och då blev ju problem för Hultqvist när han skulle ner i förarluckan. Kom ju inte ner där. Han hade sån här dalakagge med bjarnäsås och gammalt sur folköl från sin tid som tidningsman. Men han kom ju inte ner i hålet en fan.
Nej, och jag tror det är inte Hultqvist mage egentligen. Han är så jävla uppblåst. Du ser han står och spänner sig som jävla luftballong. Det är ju därför han inte kommer ner. Kristersson däremot, den lilla räkan, han var där med Maggan Andersson och de skulle åka stridsvagn. Hon fattade ju ingenting. Hon visste inte vad som var fram och bak på henne. Men Kristersson, han fann sig väl. Han bara flög ner som en liten oljadroppa ner i pansarvagnens inre där och kände sig hemma.
Liten så han kan ta med sig hela familjen i ett sånt där hål, vet du. Ja, inte frun kanske. Hon är ju lite grann som
lite stadigare,
politikfruarnas Babben Larsson faktiskt.
Ja, apropå Babben Larsson förresten.
Har ju bred last skrivit på frottetrosen. Hon är ju riktigt stor Kristerssons fru. Det ska inte grilla så jävla mycket i sommaren, utan det är sallad och långa promenader som gäller alltså.
Babben Larsson kom ut med en självbiografi och det handlar om innan hon blev roliga Babben, och det handlar väl om och det står ju, jag har inte läst själva boken.
Nej, men fan,
det
skulle, orkar läsa,
nej, ingen gör det. Men jag är nöjd med att läsa Expressens rubrik som ungefär som vanligt. Babbens hårda uppväxt. Oh. Hur hård var den egentligen? Var ingen svält vad det ser ut som?
När Babben var Barbro. De hade ju ont om allting utom mat, ser ut som på bilden här precis. Nej, men tydligen så är det en fruktansvärd jävla, det är som jag, en tuff hård uppväxt Hans, med derbyförluster ideligen mot Djurgården i hockey och Bayern i fotboll när man växte upp. Det gjorde att man blev, man skyddas genom ett tramsigt jävla humorskal och drar usla vitslar och släpper brakskita lite här där, man skyddar sig med sin humor. Jag tror att det är det som den här, inte Babben utan Babben Larsson. Det finns ju en turkisk komiker som heter Kebabben Larsson också, men det är ju inte hen. Nej. Det här är ju våran Babben i Bäst i test.
Ja, precis. Ja. Men det är ju en viss inflation i det här att gråta ut om sin bistra barndom. Tarik Taylor, han som är så himla trivsam och trevlig, han fick ju prata på julafton och var julvärd. Han kunde ju inte tröttna på att berätta om vilka umbäranden han har haft när han var liten. Han var ju tvungen att ärva sin brors gymnastikskor och det var ju den ena miserabla händelsen efter den andra.
Brorsan var dessutom enbent, så han hade ett helvete när han växte upp alltså. Kom ju sist på 60 meter i skolgymnastiken.
Ja, men det var bistert. Och när man följer de här liksom hela halvkändisarnas bistra barndomsöden och hemska uppväxter, man minner den där gamla Monty Python-sketchen, eller hur? Kommer du ihåg den, Jonas? När vi har ett antal män från Yorkshire som sitter och berättar vilka umbäranden, och så försöker de överglänsa varandra i hur hemskt det var när de var små, va?
Det här är ungefär som en svensk kändis som skriver en bok om sin uppväxt. Om det så är Ola Rapace, Micke Persbrandt, Tarik Taylor med kastrullen eller Babben.
Luxury! We used to have to get out of the lake at 3 o'clock in the morning, clean the lake, eat a handful of hot gravel, work 20 hours a day at mill for tuppence a month, come home and Dad would beat us around the head and neck with a broken bottle if we were lucky.
Nej, så fantastiskt bra alltså.
Ja.
Men folk vill väl läsa om unbäranden och folk vill väl, folk tittar ju på mig och mina gamla amatörporrfilmer från 70-talet när man liksom, de här tillkortakommanden liksom, man står längst bak vid någon gruppsexfest ute på Djure och man kommer, får knappt komma till innan den där jävla Super 8-kameran hängde sig och Petty sa, dags, då var det klart, då går vi hem.
Ja, men också det är lite grann det där tycka synd om sig själv kan jag tycka, och jag är lite svårt att tycka synd om svenska kändisar, lite svårt att tycka synd om dig också Jonas, men det är av andra skäl. Men däremot om du tänker om
är det
du liksom...
Är det mina apkoppor du tänker på? Eller?
Ja, men vi är missprydande till att börja med. Men om man tänker sig att man har vuxit upp i all hållläget och blivit stenad och våldtagen av Kakabaves YPG regelmässigt och så kommer man hit till Sverige, då har man ju haft en förskräcklig barndom. Och då, det är ju något helt annat till att växa upp i någon sandhög i Somalia och komma hit. Då kan du börja snacka. Då kan du börja snacka om hemsk barndom, eller hur? Inte Babben Larssons barndom.
Då hör man att Hans upp och check på att hacka in lite. Nej, men de här som sitter och gnäller på Arlanda just nu. Ja, vi har suttit där i 13 timmar. Det är en katastrof. Min gamla rullstolsbunde far här.
Men ska ni fly från Sverige? Nej, ni ska bara iväg någonstans på semester.
Ja,
då får ni för fan bita ihop.
Han har ju avlidit pappa. Ja, då får vi ta en snabb... Men vi måste åka i alla fall. Vi lämnar honom här. Fan, vilket jävla gnäll. På en flygplats eller om man ska då ha ett provisoriskt pass. Herregud. Åk ner med juicebussen till...
Ukraina.
Ja, nu
just, kom de inte
kom
så långt.
Fan, de kommer till Polen nu. Det finns en dokumentär nu på Sveriges Radio. Gud förbjud oss att vi ska promota den här bland alla historiska referenser.
Ja, men det kan vi göra. Det är ju en kompis till mig och hans tvillingbror faktiskt som är nere och hjälper sjukvårdstrupperna.
Ja, två brorsor från Gullspång. En av dem bor i Stockholm, fanns med på den här juicebussen. De är ju för fan nere nu och evakueringstrupper. När Sveriges Radio gör en dokumentär om det som vi pratade om för 2 månader sedan, Hans, om juicebussen. Dokumentären på Sveriges Radio heter. Får jag proma den här, Hans? Eller ska jag ta med byxorna och ta en...
Nej, behåll byxorna på, tack. Men visst, det kan du proma, tycker jag.
Om jag skiter i att proma, bara får ta med byxorna. Är det okej? Okay? Har vi en deal där?
Vänta nu.
Okej. Okay. Nu är det...
Där! Oj, vilken besvikelse. Ja.
Tänk dig Jonas, Hans.
Grabbarna åker ner och hjälper krigsskadade i Ukraina och du står här och tar av dig byxorna. Det är ju väldigt skilda världar, kan jag tycka.
Får jag bara rättning mitt åt här, Hans, va? Ordning i sjätte kompaniet.
Ordning mot sin.
Exakt, ordning för Guds skull.
Min tyska har legat av sig.
När Royal Highland Engineers klev i land med 4000 man i San Carlos-viken strax väster om huvudstaden Port Stanley på Falklandsöarna. Ta lite lugnt, det där var inget, det är inte mitt könsorgan där, det är en apkoppa. En rejäl fan också.
Kniv.
Apkoppa som är så jävla stor, sina ansiktsdrag och sitter och pratar med mig.
Körde de här Randy Andy och hans gäng på Falklandskringen, körde de kniptångmanövern, tror du?
Det gjorde de absolut, och dessutom de, alltså Sverige...
Men hur, de anför det är ju en liten ö som halva Öland med 10 argentinska hemvärnsmän på.
Vänta nu, 10 argentinska hemvärnsmän? Ja. Icke san icke. Börjar ju med att argentinare åkte dit i, det här känner vi än från nutiden, åkte dit i civila kläder och började hissa upp argentinska flaggor. Och massa tandlösa jävla
Det brukar jag göra när jag åker på landet också. Ja, fast en svenska då.
Då åker du förbi Orminge, då åkte vi genom fiendeland.
Både Fisksäter och Orminge passerar på vägen.
Ja, men grejen i Sverige säger så här, vi ska inte exportera vapen till krigförande länder, absolut inte. Det är därför som Erdogan då, som hotar YPG, Kakavaves, alltså PKK med bakvända kepsar. Syns vi bild nu, vänd på kepsarna för fan, vi får inte vara PKK officiellt. Vi ska ju inte ha någon vapenexport till NATO. Turkiet. Vi har ett vapenembargo. Det släpper de ju på nu. Ja. Men redan 1982 har jag nämnt Falklandskriget i den här podden.
Ja, på gång. Men då brukar vi säga nej.
Nej, men då hade vi för fan Volvo bandvagnar som exporterades till den brittiska armén. Det var huvudfordonet för att transportera trupp, som Pasi Kivi säger. Finnlurken som är precis överallt och lär upp partian och taktik när det gäller både krig och råtorska mot Hålands jävla Norge. Redan då, Hans, så exporterade vi Volvo bandvagnar till en krigförande stat. Och så säger man ibland så här, det är bara män som startar krig. Demokratier och kvinnor startar inte krig. Margaret Thatcher representerade demokratin stor Storbritannien, detta gamla rovdjur till kolonialstat. De anfaller, med all rätt i och för sig, men de är ändå ett krigförande land som anfaller Falklands, eller du som är av argentinsk härkomst och sitter och drar cola hemma i någon förort och käkar chorizo och tycker att Maradona borde leva.
Si.
Las Malvinas. Argentinerna säger ju Las Malvinas.
Ja, precis. De säger ju inte ens Falklandsöarna, de jävla kvisslingarna. Ja.
Och nu har de ett inbördesk...
Vi hamnar där ändå, va?
Nej. Nej, men de har ju en inrikespolitisk strid i Argentina. Och vad gör man då? Jo, då blåser man upp det här med Falklandskriget. Ja. Malvinas tillhör oss, bla bla bla. Man intervjuar folk som har fått näsor och öron avskurna brittiska soldater i argentinsk TV. Precis som Putin gör. Ja. Inrikespolitisk...
Precis som Margaret Thatcher som svarade på det här. Hon hade ju också särskilda inrikespolitiska problem med skenande arbetslöshet och nedlagda gruvor och hit och dit. Så hon... Det här kriget kom ju som en skänk från ovan till Thatcher-regimen.
Det var ju Arthur Scargill.
Titta, nu har du lett in mig på Falklandskriget, fast vi har sagt att vi inte ska prata om.
Jag har bytt nu. Jag har bytt till Yorkshire, norra England. Ja. Tredje världen som det kallas av Monty Python. Arthur Scargill, legendarisk brittisk fackföreningsledare, nästan lika stark som Bob Crow, alltså transportförbundets ordförande, som för övrigt var Millwall-supporter och dog i Struma här för några år sedan. Mm-hmm. Arthur Scargill, han ville inte ens ta en debatt med Margaret Thatcher, så starkt var hatet mot denna kvinna, som på ren svenska, skål på det Hans, hon räddade ju den brittiska ekonomin.
Jamen.
Visst fan gjorde hon det?
Ja.
Visst fan gjorde hon det? Vi kan ju inte försörja företag som går back, hur trevliga de än är. Han, vad heter han? Karl-Petter Thorvaldsson, han som står och beställer meny extra allt på Mariagrillen ibland. Näringsministern. Han som har i sin socialdemokratiska roll skickat bidrag till precis vem fan som helst. Om det är så Iraks försvarsminister med barnbidrag utan att ha barn, eller om det är någon glad pensionär i Rumänien som varit på besök i Sverige och fixat 3 stycken pass och 4 stycken samordningsnummer. Mm. Nu sa till och med Karl-Petter Thorvaldsson, sossebroilen ifrån Oskar Han, det var fan han kommer ifrån. Ja. Han sa nej.
Ni måste titta på det här.
Nu räcker det, SAS. Ni får inte det jävla årliga 2,3 miljoner. Nu räcker det, ta med fan alltså.
Nej,
så boka inga resor med SAS, sånt, för där har du, det är som podden Inaktuellt. Där läggs det ner när fan som helst.
Fast danskarna var ju hyggliga nog att gå in med sina 2,3 miljarder danska kronor istället. Och tillsammans med att Sverige då, Thorvaldsson, var så vänlig och efterskänkt en skuld till SAS för 2 miljarder i storleksordningen, och i utbyte fick man värdelösa SAS-aktier.
Ja. Men var det inte så att det var SAS grej från början?
Ja,
hej, vi vill ha 2 miljarder. Ja. Så går Karl-Petter Thorvaldsson då uppfostrad inom LO, det vill säga han har noll erfarenhet av förhandlingar med gott resultat.
Mm.
Så går han in och säger, ni kan inte få en enda krona här för att det är valår, vi kan inte skicka iväg mer skattepengar. De ska vi ha till att köpa skottsäkra västar till åldringarna ute på våra pensionärshem och annat.
Mm.
Han sa ju, De ville ju bara ha en efterskänkning av den skulden som SAS hade till staten.
Ja, det var ju en förhandling helt enkelt som han förlorade.
Han fattar inte ens. Thorvaldsson fattar ju inte ens att de vill inte ha dina pengar. De vill bara att du efterskänker skulden. Ja, jag kan gå med på att efterskänka skulden. Boom! Så skålar de i kava och champagne och tvättar sig under armarna med lax. Det finns 24 stycken chefer inom SAS-koncernen. Både svenska och danska chefer. Svenska och danska medborgarskap. Det finns 24 chefer som tjänar mer i månaden än vad Sveriges statsminister gör. Tror du de har drabbats av några SAS-nedskärningar? Nej, det är deras otrevliga hagget till flygvärdinnor som har gjort det.
Jag tänker statsministern tjänar för lite.
Ja, det är möjligt. Men bara som ett exempel. 24 av deras chefer och mellanchefer tjänar mer än Sveriges statsminister. Och nu är det pilotstrejk också. Vi måste åka ut till Arlanda och sända live för fan. Det är pilotstrejk också. Ja. Tänk vad bra det här är för klimatet.
Även om det blir någon pilotstrejk. I lyssnande stund så tror jag att den är avviftad. Men visst.
De ska testa, det ett så kallat pilotfall, Hans.
Mm.
Ja.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt bad. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Inspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Hör du, nu har vi betat av... Vad sa du? Babben Larsson släpper en självbiografi. Är det en kokbok eller?
Nej, utan, nej, det är om hennes tragiska uppväxt och så vidare. Och då tyckte jag vilja göra en poäng av att jag tycker inte så synd om svenska kändisar och deras uppväxter. Jag menar, det är ju besvärligt att växa upp. Det kan ju alla, tror jag, intyga. Det är ju sällan någon dans på ros, utan man får ju några käftsmällar så att säga. Det tillhör ju att växa upp. Men sen att bli liksom... växa upp i ett koncentrationsläger är givetvis mycket besvärligare att växa upp på den gotländska landsbygden. Ja, det är ju marginellt, men det är ändå besvärligare.
Taggtråden är mjukare vid Fårhagen där strax utanför Slite där Babben växte upp. Mm. Ja, men titta på de här sommarpratarna, Hans. Va? Fick du den där listan? Jag ska inte prata Sveriges Radio, men sommarpratarna i år, det är Emma Hamberg. Edvin Ryding.
Ska du läsa upp allihopa? Det är ju för fan 100 stycken.
Felicia Nestler, Amat Levin. Nej, det här är bara första veckan. Alla vänsterjournalister och författare som tillhör vänsterflanken. Ja. Alltså, vad var objektiviteten här? Ja. Det är en jag vill lyssna
inte,
på.
Du kan väl inte ha nazister som sommarpratar? Hur skulle det se ut? Alltså, det vill säga moderater.
Exakt. Beta, de säger ju inte de borgerliga längre. Nu säger man nykonservativa.
Nej, högernationalisterna kan
ja,
man
det för. Säger man också. Ja. Och populister. Man säger aldrig de blåbruna längre. När Jimmy Åkesson...
Nej, han var ju så ledsen och kränkt då, så att du fick nästan sluta med. Han det är bara Norsi som fortsätter att kalla dem för blåbruna. Är det han miljömuppen kanske?
Per Bolund backade ju på det och vem vill du kalla för brun? Vem vill du kalla för brun? Jag inte fan, är det Nyamko Sabuni, sa Per Bolund. Det är dig, och så blev det något tjafs. Men efter det så har beskrivningen av de borgerliga partierna tillsammans med SD, beskrivningen och parafraseringen av det blåbruna härket, det har ju helt lagts ner.
Ja, helt, det har ju försvunnit. Och så Nyamko Sabuni var ju så kränkt av att bli brunmålad, så hon stack ju till Norge och liksom sa upp sig. Och det kan jag förstå.
Hade köpt en sån där Håland-keps och visar hur man filmar straffar och sänker Sverige i landskampen.
Jävlar, vilken typ den jävla Håland, va? Ja. Han mosar ju oss. Han är ju ett monster.
Han ser ut som en same som har tältat i motvind på motorvägen. Alltså.
Ja, men du ska inte klacka på hans utseende. Jo. Vi hade ju en spelare med en stor jävla kran i ansiktet som också var ungefär likadan som Håland. Det vill säga en skicklig, stor, läskig spelare som dessutom var rätt dryg av sig.
Men vi hade en spelare...
Det var toppen, men det är inte lika toppen när norrmän beter sig på samma sätt, givetvis. Jävla Norge.
Vi hade en spelare med en stor jävla kran i byxan också. Vem minns inte Ralf Edström, hjälten från VM 74? Nu snackar vi historisk referens. Ja, alltså. Underbart. Alltså. Han blev ju varumärke från bag-in-boxen, Raffe. Det är häradsbetäckare nummer ett i Degerfors-socken. Han var ju galen, här karen. Alltså.
Ja, jag tror du sitter och hittar på nu, men visst.
Jag står upp på hans. Titta här. Jag tar dem i byxan. Visar upp koppen.
Nej, jag tror du... Jaha. Det var inte längre än sådär.
Märkligt där, men jag ska inte fastna i det. Men när Party-Janne hör att en av de svenska spelarna, Milosevic, Jörk och Klacken, när han hör att en av våra spelare blir anklagad i landslaget för att kallat Håland för hora, så fick jag åtminstone lära mig när jag spelar fotboll att om det är någon som har gjort något dumt på planen, då tar man det internt. Man går inte till, i mitt fall, föräldragruppen. Jag var ju pojklagstränare och hade Bosse Hansson som assisterande. Och men Party-Janne sitter ju på en presskonferens. Ja, nej, jag hörde om det där. Och om Milosevic har sagt det där till honom så är inte det okej. Jag ska prata med honom om det där. Han hänger ut sin egen spelare, Party-Janne. Han har fan börjat tappa det. Man säger till journalisterna på en presskonferens: jag har ingen aning om vad som sades på plan, men ja... Har vi några andra frågor? Man bara spelar över. Här hänger han ju ut, Milo.
Jo, men jag förstår. Du vill att Party-Janne ska agera som Lavrov ungefär i Ryssland. Men nej, vi är ju trots allt lite öppet här i Sverige. Ja. Vi är ju en demokrati.
Och det går ju så jävla bra för landslaget också.
Va? Landslaget? Nu pratar jag om riksdagen.
Ja, men landslaget är väl viktigare än jävla riksdagen i alla fall.
Ja, det är möjligt.
Nej, men det var så märkligt att Party-Janne, han har tappat. Han springer och skäller på folk på långlinjen och... Det är någonting som inte stämmer förutom själva fotbollsspelandet.
Man släpper in 5 mål mot en undernation i fotboll som Norge. Norge är inte så dåligt. Norge är bra. De är bra mycket bättre än Sverige till att börja med.
Vi som är skitdåliga. Ja, geitost och fiskebollar.
Jag tror han tar upp någonting om det här, Petter Hultqvist, försvarsministern, nu under sitt Norgebesök.
Ja, han är ju nog klokast i att hålla käften, som min lärare sa till mig inför de nationella proven. Jonas, om du bara håller käften så ger jag dig godkänt. Ja, visst, det var ju taget, absolut. Du, på tal om att hålla käften, han är ganska rolig den här nya. Har du hört ett riktigt stjärnskott som Centerpartiet har fått fram?
Va? Har de fått fram ett stjärnskott?
Ja, men han Martin Ådahl, deras ekonomisk politiska talesman, va? Han ramlade in i den här pensionstjafset. Hur ska pensionärerna få sin tusenlapp?
Ja, inte... Det är inte ens en tusenlapp, det är en skattad tusenlapp, alternativ en halv tusenlapp. Ja. Det är några hundra spänn och det är tre olika förslag, va, som säger ungefär samma sak, fast man kan inte enas, är det så?
Jo, men det är ju valår och sånt här skit får ju till och med de här åderbrocksförsedda pensionärerna att gå till vallokalen och rösta på det parti som ger dem några hundralappar. It's only rock'n'roll but I like it. Nej, men han, den här ekonomisk-politiska talesmannen, ja, det är en jävla soppa hur som helst, vad det än är för någonting. Mm. Det är roligt att han sitter i Studio 1, Sveriges Radio, och bland annat kallar sig själv för något annat parti än den är. Så här lät den, Martin Ådahl. Det börjar ju med att han blev rikskänd när han berättade för någon kille från förorten om han skulle förklara för honom i det här jävla Sverigemöter, eller vad det heter.
Jag vet inte vad det är, vad är det?
Nej, det är något jävla debattprogram på SVT. Ja,
gud, vad du svär.
Ja, men jag, gjorde jag? Mm. Förlåt mig.
Också. Nej, ingen fara, gör inte om det bara.
Nej då.
Fortsätt.
Får jag inte svära, jag har ingenting att säga. Micke Persbrandt, schysst citat. Beck, hundarna. Nej, men då, han kallar sitt eget parti för något annat. Så här lät han, Centerpartiets ekonomiska talesperson Martin Ådahl, ny stjärna på den politiska himlen. Det är valår, gott folk.
Mätningar visar ju ändå att allt fler centerväljare, hur ska man säga, ser sig som vänster snarare än höger. Är inte det någonting att ta hänsyn till?
Ja, de känner ju sig... Det är ju väldigt, alltså det är inte bara centerväljare, utan det är ju nästan en tredjedel av svenska väljarkåren som ser sig som mitten. Och de har inget alternativ idag. Nej, men på riktigt är det. Och
jag förstår, alla säger, graviterar ständigt in till denna mitten som så många
ja,
har svårt att se.
Ja, men det är ju där svenska, Sverige traditionellt har varit. Vi är ju inget ytterkantsland.
Fast nu är nu och då är då, för att citera så Aleander. Uh-huh. Mittens rika, han sitter själv med 5%. Vad är det för mittenväljare han pratar om? Ytterkantspartierna är väl inga ytterkantspartier om majoriteten av svenska folket faktiskt röstar på de partierna. Jag räknar Moderaterna som ett ytterkantsparti. Jag ser ett vänsterperspektiv som vanligt. Märkligt. Sen kallar han de liberala idéerna senare, Martin Ådahl. Det var han som lärde upp en kille i förorten och han skulle lära honom om hederskultur. Och killen bara tittade på honom. Jag är uppväxt i hederskultur. Jag är fan med expert där, fast jag inte har någon fin titel som du har. Det är inte din Ådahl det här, så de går fria, Hans.
Ah, okay.
Ja, exakt. Hörru du var ju... Du var ju på... Ja, du... Tändstopet har ju Lindskog förstört i. Du var ju på Gyldene Freden, Hans.
Ja, det var jag.
Ja. Får du fan berätta, det var en jättegrej ju.
Nej, jag tycker det. Jag har väl tömt ut ämnet mer eller mindre, men det var roligt. Jag var ju uppe i det där... den övre kammaren där på Gyllene Freden, som ju är Stockholms, ja, kanske Sveriges äldsta fortfarande existerande restaurang från 1700-talet. Och det övre rummet där, det disponeras ju av den svenska akademien. En gång i veckan så kommer Horace Engdahl och hans vänner, som jag vet inte om de är 18 eller om de är decimerade fortfarande.
Jean-Claude Arnauds flickvänner var väl ungefär 18. Det var bland annat, vad heter han, akademiledamotens dotter. Som han gjorde en Prins Andrew på en. De är inte 18, de är ju sjudderton. Frostenson har hoppat av och jobbar heltid med att försvara sin man som sitter på kåken för ofredanden och våldtäkter.
Han har kommit ut för det här laget. Eller vad fick han? 20 års fängelse. För ingenting särskilt.
Han gjorde en kniptångsmanöver på Tidaholm, sägs det. Resten är svensk kriminalhistoria.
Hur som helst, jag var uppe i det där rummet och det var väldigt vackert faktiskt. Och provsatt stolarna, satt på Horas plats. Och
kommer du in i det rummet, Hans?
Och alltså, det är ju inte deras privata rum, utan tillhör ju restaurangen. Ja, och jag råkar känna han som äger restaurangen. Så jag kunde kliva in där och så har de ett litet glasvitrinskåp på väggen där deras snapsglas står uppradade. Så kunde jag i lugn och ro gå igenom snapsglasen och titta vilket var som var Horas. Så kunde jag... inte spotta i glaset, men jo, det var precis vad jag gjorde. Just.
Men alltså, vem kommer in där? För att när du säger så här, restaurangen är från 1700-talet, och då folk som lyssnar på den här podden är för fan ingen som helst koll. Så lyssna på en riktig podd istället, Sveriges Radio eller vad som helst. Ja. Nej, men jag liksom dem, jag sällar mig till den breda allmogen. Det gjorde jag även i den här paraden som gick åt helvete upp i Ådalen 1931.
Alltså, när
det
var, Pride-paraden?
ungefär, det handlade om stolthet. Nej, men då tror man inte på att det är sant. Det är alltså, en restaurang öppnad före den amerikanska statens grundande med Second Amendment och att man får skjuta ungar i skolor i stort sett i hur mycket man vill. Mm. Det var ju akademien med Gustav III som öppnade själva restaurangen. Det är för fan galet. Alltså, det här är ju ett hemestertips om du inte råkar stå och köa på någon jävla flygplats. Du behöver inte ens ett provisoriskt pass.
Nej.
Ja, i Afghan behöver du kanske det. Men det här kan vi besöka i sommar, Hans.
Ja, det är en mycket vacker restaurang. Det var trevligt, som sagt. Och får ni tillfälle att gå in och snog. Han har ju låst det där vitrinskåpen, den jävla hår. Alltså,
nu
råkar jag ju känna någon som hade nyckeln, va, så att jag kunde liksom nästla mig in där. Men det kan bli... Sen, Bellmans luta är uppspikat på väggen också. Även den är... En liten glasmonter. Så att,
den som fyllt proppen i Evert Taube försökte riva ner och bränna av ett par sjösal av alls för att få in stimpengar.
Ja,
är det Bellmans luta?
Ja, det lär vara det. Inte alls säkert att det stämmer, men det kan mycket väl vara Evert Taubes luta som han på fyllan bara hängde in där och påstod att det var Bellmans luta. Men det spelar ingen roll. Det är i alla fall väldigt kulturhistoriskt baktungt hela etablissemanget och väldigt trevligt. Och god mat också. Vi åt ju kåldolmarna en gång, om du kommer ihåg, Jonas.
Oj. Mm. De kåldolmarna, Hans. Kåldolmar som alltså är importerat ifrån Turkiet.
Ja.
Kan vi inte ta och skicka ner en lunchlåda kåldolma till kebabkungen Erdogan, så får vi en fri lejd rätt in i NATO, så kan vi göra en så kallad kniptångsmanöver.
Tror du att det kommer att lösa hela skiten?
Oj. Eller om inte sossarna mutar kurdminister Kakabave.
Ja, mutbrott ska man vara försiktig med i Sverige där.
Kurden
till skillnad
från
att mörda folk så är mutbrott någonting som myndigheterna ser väldigt allvarsamt på. Så att där kan du ryka på både 5, 10 och 15 år.
Exakt. Ja. Hör du, Hans, vi börjar runda av det här.
Ja, det blir lika bra.
Det sa jag när vi började. Det här är podden Inaktuellt. Stötta oss gärna på Flashback på iTunes, och vi har goda nyheter. Från vilket datum var det? När Lindskov dog, då började hända skit under det här snigelskalet till poddplay-direktörer. Dava har fixat något förbannat bra som många har frågat efter, Hans. Det är inte att vi lägger ner podden, det är nästa steg. Men vad är första steget?
Ja, vi har sagt att vi kommer att från och med veckan, det är ingen som vet vad veckor är någonstans, men den veckan som börjar med den 22 augusti, där kommer vi att komma ut med två poddar i veckan.
Ja!
Och så kommer vi att göra det tills vi tröttnar, eller tills ni tröttnar.
Mm. Och jag säger som Henning, romanfiguren i Per Anders Fogelströms fantastiska romansvit Mina drömmars stad.
Mm.
Det här är sanningen, och sanningen är det enda jag kan lita på. Sen dog han ju lungsot på någon jävla fabrik någonstans nere i Hammarby.
Ja, de sa att det var vanlig förkylning, de ljög ju för dem.
Exakt. Det är sanningen faktiskt, från och med... veckan som inleds med den 22 augusti. Jag har skrivit
att skolan börjar mer eller mindre.
Ja, exakt.
Ni som går i skolan fortfarande, ni ska inte lyssna på sånt där skit. Ni ska gå i skolan nästa.
De flesta som lyssnar på den här podden är för detta så kallade hemmasittare. Vet att vi har 9000 hemmasittare i Sverige. 9000 ungar som inte går till skolan av olika anledningar, fast vi har allmän skolplikt.
Aha.
Vad fan händer med olaga hot? Ungjävla, gå i skolan. Annars blir det ingenting. Annars får ni börja med inom reklamradion eller samla burk eller börja podda för att överleva.
Mm.
Hör du, Hans, 22 augusti alltså.
Jajamän.
Så kommer vi ut med två avsnitt i veckan. Men jag vill poängtera att det här är inget förbannat sommarlov, utan vi kör på hela sommaren, Hans. Kan du ta dig in ifrån ditt vackra Ingarö, hörru? Du får ju inte åka vattenskoter längre, för du har inget förarbevis.
Jo, jag har förarbevis, men jag har inte omsatt det. Jag har inte visat det för, vad är det för? Är det Trafikverket som ska ha det där? Så min gamla tummade ett förarbevis från 80-talet ska jag skicka in Trafikverket för att få det där registrerat. Men jag har ett år på mig, så jag kommer inte göra det i år, det kan jag säga. Och nästa år kommer polisen ha glömt bort att det här är en lag som ska åtföljas. Eller rättare sagt, de kommer att skita i det, för de kommer att ha fullt upp med annat.
Exakt.
Till exempel skjutningar och sånt.
Ja, och då är de på att göra en kniptångsmanöver vid nästa koranbränning i Skäggetorp. Nej, men du kan ju inte, det är svårare, det sägs att det är så långa köer till att ta förarbevis för i vattenskoter, så att det är svårare att få tag i ett förarbevis för att kunna...
Än ett pass.
Än att skrämma skiten ur folk i Kobbar och Skär runt om i Sverige, i Sommarsverige, än att få ett provisoriskt pass på valfri flygplats i landet.
Ja. Ja.
Hans.
Ja, det är ett moment 22 är det där.
Ja, verkligen. Moment 22, vet du inte vad det är, så det är uppkallat efter Josef Hellers fantastiska roman som kan sammanfattas med två ord för att citera John Wayne. Damned if I do, Damned if I don't. Ja.
Och att det är en viktig del av mediemångfalden.
Du tager en ren tvättad glas damarschan med 25 liters rymd ungefär.
Sommarvisa.
Och pissgömmet vatten direkt ifrån kran och strö socker från din affär. Jag har 7 kilo socker och ett paket jäst.
Vad är det vi gör här? Det är inte en rörbomb för Rosengård. Vad är det vi gör, Hans?
Va?
Brännvin. Brännvin, kort och gott.
Vad fan säger brännvin? Jävla A-lagarsnack här i podden.
Brännvin är sånt där vidrigt ord alltså. Brännvin. Vi gjorde ju alkoholreklam under den här podden, Inaktuellt. Och det är alltså...
Och det är alltså inget specifikt märke, utan det är alkohol i största allmänhet vi gör reklam.
Exakt. Vasa 1628 kommer den här unika... nubben heta med 33% brännvin kryddat med bland annat anis och koriander. Han har ljugit Indien på hörnet hemma i Aspudden, han på indiska restaurangen. Ja, det är mycket koriander i min mat. Det var ju indiska kockar som tog med sig koriander till Europa i samband med brittiska kolonialtrupper i slutet på 1800-talet. Jävla skitsnack. Vikingen hade koriander. De hade koriander som preventivmedel back in the days. 800-talet. Man hittat koriander i skrevet på nunner i Flandern. Jo visst, Hans. Hörru du, vi går ut på nunner i Flandern. Säg några kloka ord på slutet här, Hans.
Ja, okay. Hej då!
Podplay, en del av Power Media.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.